den 30 november 1977. Tuveraset.
För Göteborg sedan ett markområde rasat samman. Området är 300 meter i kvadrat och det gav vika strax efter 16 och drog med sig husen. Katastroflarm har utfärdats och brandförsvaret har sänt all tillgänglig personal till platsen. Det är ett 15-tal radhus och villor som har rasat ner. Nivåskillnaden är 10-15 meter. Det är mycket svårt att ta sig fram till olycksplatsen och polis och brandförsvar uppmanar alla privatbilister att försöka undvika att ta sig till Hisingen och Tuveområdet. Huruvida det är skadade eller omkomna människor, det vet man ännu inte. Det är leran som har gett vika, säger Karl-Einar Nilsson, brandchefen i Göteborg, till TT. Och han menar att det här påminner om Surteraset. Full beredskap råder på Sahlgrenska sjukhuset. Men enligt polisen så har man endast hittills tagit in chockade människor. Ett ögonvittne berättar för polisen att han lätt och jämt han hoppade ur sin bil innan den försvann ner i leran. Spårvägen meddelar att en trafikomläggning sker på grund av raset i Tuve. Bussarna på linje 35, 36 och 39 går via Skrabro, Bärby och till respektive ändhållsplatser. Bussarna går alltså inte sin vanliga linje via Tuvevägen. Nu återgår vi till de andra nyheterna. Som befinner sig i Tuve kan nu ge en direktrapport.
Ja, just nu landar en av brandkårens helikoptrar över alldeles vid sidan av den krater som alltså har uppstått. För nytillkomna lyssnare ska vi berätta att det har alltså inträffat ett nytt surteras. Detta på Tuvevägen mitt emot Lillhagens sjukhus. Ett område cirka 200-300 kvadratmeter sjönk plötsligt rätt ner i jorden. Med drog det sig hus, människor i en enda röra. Ett ögonvittne som jag talade med satt vid en bensinstation cirka 100 meter ifrån detta sa att plötsligt kom bara jorden som en stor våg emot mig. Husen sjönk bara ner och försvann. Han såg människor som gick ute på marken ramla ner i detta hål som är uppskattningsvis 15 meter djupt. Och där nere ligger nu fortfarande människor alltså. Allt under det att räddningsarbetet pågår här ute. Här är mörkt, här finns inget ljus, de ledningarna är förstörda. Härifrån går heller inte att ringa, alla ledningar är förstörda. Och detta mörker försvårar naturligtvis räddningsarbetet. Hur många människor som finns nere i kratern, det vet man ännu inte. Man har fått upp några stycken chockskadade som körts till Sahlgrenska lasarettet där alltså full beredskap råder. Några dödsolyckor har ännu inte rapporterats, man har ännu inte hittat några människor. Men som polisen sa, man har knappt börjat ta i det här ännu. Vi får återkomma lite senare när vi får mer detaljer. Det är svårt att få tag i både polismän och brandmän just därför att det är så förvirrat här ute på grund av mörkret och på grund av att man inte har en aning om var riktigt man ska börja leta. Vissa människor har i alla fall lyckats ta sig upp med brandkårens hjälp. De har alltså forslats iväg och som sagt så återkommer vi härifrån så fort vi får det minsta mer att rapportera.
Och det meddelade alltså Thomas Simson från katastrofplatsen i Tuve på Hisingen. Det är något som kallas för ett nytt surteras har inträffat. I väntan på nya rapporter från olycksplatsen så spelar vi musik här från Radio Göteborg.
Det är inte jag som har träffat denna person, det är Frank Gunnarsson. Jag ska lämna över telefonen till honom alldeles med en gång.
Ja, jag har träffat, du heter Sundberg. Och du var med när olyckan inträffade. Vad var det som hände?
Ja, jag satt inne i köket då, så kände jag något som var skaka och knaka så. Så såg jag att jorden började bli konstig, började guppa sig så kom jag ut i tamburen. Och då hade nästan hela huset rasat ner ihop.
Du hann ut. Vet du om det är några som blir kvar inne i de husen som rasade ner?
Jag fick ju två barn, men när jag skulle sticka därifrån så hörde jag skrik i alla fall.
Har du en aning om hur många hus det är som rasat?
Jag vet i alla fall att det är fyra i våran länga, radhuslänga, som rasat. Helt samma.
Så av ditt hus där du bor nu, det återstår ingenting?
Nej, bara ett tak kvar.
Hur djup är den här fåran? Det är mörkt, det är svårt att se, men har du någon uppfattning om det?
Ja, en 5-10 meter skulle jag tippa på.
Hur kändes det när det för? Hur började det? Alltså, du blev förvånad så pass att du hann och sätta dig i säkerhet. Hur började allt?
Jag bara hörde att det knakade i våren så här cementlängar. Det bara blir sprickor i cementen och sen bara rasar det. Bara rasar.
Har du någon aning om hur många hus det var totalt i hela området här som kan ha rasat?
Jag tror att det är två radhuslängor och så är det massa villor på massa skulder som har sjunkit kanske en 10-15 stycken.
Vi lämnar alltså tillbaka till studion. Vi återkommer här utifrån Tuvevägen så fort vi får någonting mer att rapportera om.
Och vi tackar Frank Gunnarsson och Thomas Simson, Radio Göteborgs reportrar på katastrofplatsen i Tuve.
Ja, vi får lämna över till Thomas Simson då.
Ja, enligt de senaste uppgifter som vi har fått så ligger det mellan 50 och 100 människor skadade i detta ras. Själva kratern, själva hålet är alltså mellan 200 och 300 i kvadratmeter. Dessutom sträcker det sig cirka 500-600 bort mot Lillhagensvägen. Där också, alltså på andra sidan sett från Tuvevägen, där också hus har rasat i, berättade en brandman som jag träffade precis nu. Han hade alltså kommit andra vägen och borta på Lillhagensvägen har också hus alltså funkit i. Cirka 100 alltså ligger i dessa massor. Arbetet är mycket, mycket svårt för brandmännen som funkar i leran och har mycket svårt att ta sig fram. Till de skadade som bodde här har nu också räknats flera brandmän som i sina försök att ta sig ner i massorna själva skadats och fått kört iväg. Än så länge kommer detta räddningsarbetet att pågå i många, många timmar än. Man har inget som helst grepp om själva räddningsarbetet ännu. Man håller på att gräva fram de människor som rasat ner i dessa massor. Och i räddningsarbetet deltar ungefär ett 70-tal brandmän. Men de har alltså mycket, mycket svåra omständigheter att arbeta under. Man har, eftersom det är risk för ytterligare ras här ute, har man evakuerat de hus som ligger runt omkring själva katastrofplatsen. Här ute är alltså alla ledningar avbrutna. Här finns ingen telefon, inget ljus. Detta bidrar naturligtvis till att tillsammans med leran och vattnet i området ytterligare försvåra räddningsarbetet. Vi återkommer härifrån katastrofplatsen så fort vi fått fler uppgifter.
Thomas,
det går bra.
Många oroliga människor, de ringer hit till Radio Göteborg och frågar vilka områden det är som är aktuella, vilka gator de som gick genom katastrofområdet. Har du möjlighet att göra en sammanfattning igen av vilka det är?
Nej, det kan jag tyvärr inte göra. Den person som vi intervjuade för en liten stund sedan, han bodde alltså på Tångenvägen 3. Och vilka adresser och vilka gator som har blivit drabbade av det här, det vet jag inte. Men jag ska ta reda på det och så återkommer jag om en liten stund med det.
Så får vi meddela att Göteborgs manliga Röda Korskår vill med anledning av olyckan i Tuve kalla sina medlemmar. Det är biträdande beredskapschefen Allan Svensson som uppmanar beredskapsstyrkan att omgående samlas vid Skolgomme. Det var alltså Göteborgs manliga Röda Korskår som uppmanar medlemmarna att samlas vid Skolgomme omedelbart.
Cirka 300 meter i diameter är det. Och sträcker sig, har det visat sig nu, ända bort till Lillhagenvägen. Det är alltså cirka 500 meter. Enligt de senaste uppgifterna som vi har fått är det cirka 100 personer som fortfarande ligger skadade i rasmassorna. Ett 70-tal brandmän arbetar under mycket svåra förhållanden. Dels för att det är mörkt här ute. Alla ledningar är alltså avskurat, telefon och ljus. Dels för leran och vattnet som rinner här som gör att brandmännen sjunker ner i det här och har mycket svårt att ta sig fram. Man har ingen som helst grepp om själva räddningsarbetet ännu. Hur många människor totalt, det vet man inte. Man vet heller inte huruvida man kan så att säga lokalisera det här definitivt. Det har bett tidigare ifrån oss att vi ska kunna tala om vilka adresser det är. Det kan vi inte ännu. Flera brandmän är förresten skadade. I sina försök att ta sig fram så har de sjunkit ner och ramlat ner. Det finns ytterligare risk för ras. Därför har man evakuerat de närliggande husen här omkring. Vi ska väl ta och stanna med det och återkomma så fort vi har fått mer detaljerade uppgifter här utifrån.
Och detta alltså sagt klockan snart 18 eller cirka knappt 2 timmar efter raset inträffade. Den 30 november 1977.
Göteborgs manliga Röda korskår vill med anledning av olyckan i Tuve kalla sina medlemmar.
På KA4 i Göteborg kan ett 60-tal personer beredas plats. Från Göteborgs socialförvaltning fanns snabbt 2 personer i beredskap för att hjälpa till med den här rumsförmedlingen. Socialförvaltningen har ständigt ett antal jourrum till förfogande. Vi kan ta emot alla som behöver rum, senare kan vi också erbjuda andra former av hjälp, säger Evert Andersson från socialförvaltningen i Göteborg. Och ett par uppstamlingsstationer för skadade har upprättats dels vid BP-stationen vid Tuvevägen och dels vid Pressgården. Vi ska också meddela att spårvägen meddelar att trafiken till Tuve måste läggas om. Bussarna 35, 36 och 39 går via Skrabro och Bärby till respektive ändhållplatser. Bussarna går alltså sin vanliga väg på Tuve som gränsar in till rasområdet.
Det har vår man Thomas Simson på platsen. Vill du rapportera något?
Ja, det är alltså för nytillkomna lyssnare så att det har rasat ett nytt störst ras på Tuvevägen mitt emot Lillhagens sjukhus. Ett nytt störst ras, sa jag. Det var den beskrivning som en brandman gav mig för en liten stund sedan. Han sa det precis som då. Det är bara att detta är mycket, mycket värre. Det inträffade vid 16-tiden. Det rör sig om en krater som är cirka 200-300 meter i diameter. Ungefär 500 meter lång nu mot en sträckning mot Lillhagens vägen. Det ligger enligt de uppgifter jag har kunnat få hittills minst 100 människor begravda i rasmassorna. Ett ögonvittne berättar att jorden plötsligt bara försvann. Som en stor våg så sjönk det husen och människorna med ner i det hål som uppstod. Ett 40-tal brandmän deltar alltså i räddningsarbetet. Ett 40-tal brandmän som har det mycket svårt därför att det här är mörkt här ute. Ledningarna och ljuset är avbrutet så att säga. Här finns inget ljus. Dessutom så är området kring själva katastrofplatsen fyllt nu av vatten och lera. Vilket gör det alltså mycket, mycket svårt för brandmännen att ta sig fram. Flera brandmän har förresten blivit skadade i räddningsarbetet. Dessutom är det risk för nya ras. Därför har man evakuerat områdena och husen närmast inkring det här området. Hela tiden ser jag framför mig här hur brandmän bär barn och skadade till ambulanserna för vidare transport till Sahlgrenska sjukhuset där man alltså har högsta katastrofberedskap. Några rapporter om dödsolyckor har vi ännu inte fått. Exakta uppgifter om hur många människor man lyckats gräva fram har vi heller inte fått. Här irrar massor och mängder av chockade människor runt omkring olycksplatsen, letar efter anhöriga, frågar, men det finns inte många som kan ge några svar. Man har alltså inte riktigt grepp om själva räddningsarbetet här ute ännu. Det är ett räddningsarbete som alltså försvåras av mörker, av lera och av vatten. När vi får fler detaljerade uppgifter här utifrån så kommer vi tillbaka från Radio Göteborg.
Från katastrofplatsen i Tuve så har 22 personer räddats och grävts fram ur rasmassorna. En död har påträffats. Detta meddelar Åke Rydberg som är sektionschef vid polisen i Göteborg och en av de som polisansvariga på katastrofplatsen.
Den första extra katastrofstyrkan har just nu sänds iväg till platsen i Tuve, meddelar man från KA4. Det är alltså extra personal förutom de minst 70 brandmän som hela tiden jobbar på platsen, som i bilar med katastrofhjälp i form av bårar, filtar, läkemedel just nu är på väg över till katastrofplatsen. Här är Radio Göteborg igen med anledning av den svåra rasolyckan som har hänt i Tuve på Hisingen. Jag ska ha med mig K. Gösta Eriksson som är professor i geologi på Chalmers. Är du med?
Ja, jag hör, ja.
Och jag får ställa frågan till dig trots att du kanske inte har hunnit med och sätta dig in i det. Kan du säga någonting på nuvarande stadium om vad det kan vara frågan om?
Ja, gissningsvis är det väl så att det här ökade regnvattenmängderna här under hösten har gjort att ler och jordlagen för närvarande är ganska vattenmättade. Jag vet att både grundvattennivå för närvarande är mycket hög här i trakten. Och normalt, i normalfallet vid de skred vi känner till, så om en vattenmättad jord utsätts för någon form av vibration, och som i det här fallet man har då en dalgång som leran lutar ner emot, så kan alltså skred utlösas just på grund av vibrationer av något slag.
Ordet surteras har nämnts vid några tillfällen i eftermiddag. Finns det några likheter med surte?
Ja, det är väl ganska stora likheter om man nu kan jämföra Kvillebäcken med Göta älv. Men i princip har man alltså en bäck, ett vattendrag, och mellan lerskredet, om jag förstår det rätt, och detta vattendrag ligger då en landsväg. Och samma har vi ju Surte, alltså vi har Göta älv, landsvägen, och sen hade vi Surteskreds område. Kan med den likheten, med de informationer jag nu har, förefaller vara väldigt lika. Och man kan naturligtvis tänka sig att någon form av vibration, antingen på trafik eller byggenskap, kan ha varit det som har utlöst det hela. Men jag vet ingenting om, för jag har inte besökt platsen, och detta är bara rent generella omdömen.
Finns det några varningssignaler som man kan ge akt på före sådana här katastrofer inträffar?
Ja, om man befinner sig på platsen och ser att det börjar spricka upp och man står just i en sådan situation, då kan man så här, ge larm. Men normalt går det ju så pass snabbt, det går ju på ett par, tre minuter sånt här ras, så man hinner inte. Men vi vet ju det att vid Götaskredet, det fanns ju en del sprickor före som gav indikation på att någonting var på gång, och det var det relativt långsamt. Men i Surte gick det ju väldigt snabbt. Det är svårt att ge ett generellt svar på det, men i lyckliga omständigheter kan man alltså varna.
Kan man uttala sig om risken för ytterligare ras som utökar katastrofen?
Jag vet ingenting, jag har inte sett platsen, men normalt så sker alltså en sån här skred momentant, och sedan så tar det en tid för stabilisering av olika slag, men några fler skred brukar väl i vanliga fall inte utlösas. Det kan ske en del åt bakåt, men de är alltså i så fall av mindre format. Beroende på topografin, det är väldigt svårt att säga det hela. Men normalt så sker huvudmassan, ger sig iväg snabbt, och sedan är det hela över.
Det har antytts i ögonvittnesskildringarna där utifrån att räddningsmanskapet har problem, man skadar sig, man ramlar ner i massorna. Kan du uttala dig om det? Är det väldigt mycket och segt där nere i kratern så att säga?
Ja, det är det förvisso. Alltså lera blandat med vatten eller moma blandat med vatten ger ju alltså en form av geggamoja, om man så får uttrycka mig, som kan vara väldigt besvärlig. Det stövlar och sånt fastnar och det är svårt att suga sig upp. Det kan vara väldigt kärvt.
Okej, K. Gösta Eriksson, professor i geologi på Chalmers. Jag tackar för den här intervjun.
För all del, tack.
Tack.
Vi ska också meddela att från Sahlgrenska berättar man att 18 personer hittills har tagits in på sjukhuset. Skadornas art vet vi däremot ingenting om, mer än att det uppges att många är klämda. Tidigare meddelade vi att 22 hittills har räddats ifrån rasmassorna och att en död har påträffats.
Detta sagt alltså 18.30, eller cirka 2,5 timmar efter raset.
Radio Göteborgin Buraasin ylimääräinen suomenkielinen uutislähetys. Yksi on kuollut, 18 viety tähän mennessä sairaalaan, ja 100 ihmiseksi arvioidaan nyt loukka.
Det var alltså även finsk utsändning i radio med anledning av katastrofen.
Ja, här är fortfarande väldigt förvirrat ute på olycksplatsen. Räddningsmanskapet, polis och brandkår har upprättat två stycken baser, räddningsbaser. En på Lillhagens sidan och en på Tuvevägen. Vi har inte fått några exakta uppgifter eftersom man inte har kunnat sammanställa de bägge basernas uppgifter ännu. Där jag har varit, det är alltså på Tuvevägen. Där rapporteras just nu 22 stycken räddade och 3 personer döda. Men som en av brandmännen sa till mig, det är meningslöst att komma med siffror nu. Det ligger massor av människor under och man har mycket, mycket svårt att ta fram dem. Man har svårt att ta sig dit på grund av mörkret. Kan inte riktigt överblicka hela olycksplatsen. Dessutom försvåras räddningsarbetet av leran och vattnet omkring själva platsen. Hittills alltså på den här sidan 22 räddade och 3 döda. 40-talet brandmän arbetar alltså fortfarande. Flera brandmän skadade i räddningsarbetet. Risk för nya ras föreligger. Man har evakuerat området omkring. Mycket, mycket förvirrat som sagt. Människor går omkring här och ber om hjälp. Frågar om någon sett någon anhörig. Men det finns inte många som kan ge besked. Vi kommer tillbaka härifrån senare. Vi hoppas få mer detaljerade uppgifter framåt i sändningen.
Det är alltså polisen i Göteborg som uppmanar all tjänstefri personal på ordningssidan att omedelbart ta kontakt med respektive tjänsteställe.
Hallå?
Ja, hallå ja.
Ja, det har ju hänt en fruktansvärd olycka. Hus har störtat samman, hela bohag är utplånade och människor har skadats, kanske för livet. Vad händer när den räkningen ska betalas försäkringsmässigt? Är detta en naturkatastrof som ingår i det finstilta på ett försäkringsbrev?
Ja, jag har haft kontakt med Larmtjänst, det här bolagens gemensamma organisation, på kvällen. Och jag vet att de försöker lugna och lämna de förstahandsbesked som vi kan göra här ikväll. Men vill redaktören veta mer generellt vilka regler som gäller, eller?
Ja, en allmänt kanske lugnande rapport för de människor som har drabbats här. Om man kan göra några utfästelser så här tidigt om vad för konsekvenser sånt här får försäkringsmässigt. Vilka möjligheter människor kan få att...
Det har ju inträffat något liknande tidigare, och på ett eller annat sätt så har ersättningsfrågorna lösts. Men jag skulle vilja säga att de som har drabbats av det här, husägarna, de bör imorgon med samma ta kontakt med sitt försäkringsbolag. Jag kan berätta det att när det gäller skador på bohaget så skyddar försäkringen. Den ger alltså full skydd för lösöreskadan. Och dessutom så betalas de merkostnader som husägarna får genom den här olyckan. Jag tänker närmast på kost och logi och sådana saker när inte ägarna kan disponera sin bostad. Däremot när det gäller fastigheten så gäller inte försäkringen för den här typen av skador. Och då är det precis som ni var inne på, att då är det förmodligen att betrakta som en naturkatastrof, och då är det en angelägenhet för stat och myndighet som kommer att lösa försäkrings- eller ersättningsfrågan.
Därefter ska den alltså tas till
skalvet. Och sen när det lugnade sig då så stack ut.
Och sedan, vad hände efteråt när du hade kommit ut då?
Ja, så tog jag 2 barn som skrikte, och så jag tog med mig dem, så stack ni till en liten plätt som var kvar. Och därifrån fick jag hjälp att komma hit då till tappen.
Och där stod du alltså, såg när ditt hus försvann?
Ja, helt försvann, bara taket kvar.
Hur många hus är det i området som kan ha rasat samman, tror du?
Ja, jag vet i alla fall, vi sämtade i vår radhuslänga, och så är det en 20 villor kanske på Mattsson Skulle som är totalt förstörda.
Och hur många människor bor i det området?
Ja, det är cirka 200 som är drabbade.
Hörde du eller såg du några människor följa med ner i husen när de rasade?
Jag såg inte, men när jag skulle stack därifrån med de barnen så hörde jag skrik.
Och du vet inte sen hur det har gått?
Nej, jag vet inte alls hur det har gått sen.
Så nu i alla fall, nu äger inte du någonting mer än den filten du har om dig och de kläderna du har på dig?
Nej, jag äger absolut inget mer.
Vad du?
Ja, vi ska meddela här emellan återigen att polisen i Göteborg uppmanar all tjänstefri personal på ordningssidan att ha kontakt med respektive tjänsteställe. Detta för tjänstgöring vid katastrofplatsen i Tuve där man alltså behöver all hjälp man kan få. Det är bland annat för att komma till rätta med de nyfikna. Det är på tillfartsvägarna så behöver personalen komma fram som ska dit, ingen annan. Frank Gunnarsson.
Ja, och nu har vi tekniker fått fram en annan intervju som jag fick där ute. Det är med chefen för polisen på Hisingen, Åke Rydberg.
Och sätta här ute.
Ja. Det här är från Sveriges Radio. Har ni någon uppfattning om vad det är som har hänt tidigt nu?
Ja, det är ju ett ras som mer och mer liknar Sotteraset. Det är väl större än Sotteraset skulle jag tro. De uppgifter jag har fått omfattar en massa hus här. Jag hörde just nu att det var en 22 personer som hade räddats. Där är väl någon död som har förts in också. Vi har två uppsamlingsplatser. En här vid bensinstationen och en uppe vid Tuve kyrka. Och hur mycket som har förts dit det vet jag inte. Men här har man tagit om hand cirka 20 personer.
Har du någon som helst uppfattning om hur många det finns kvar i raset?
Nej, har jag inte.
Så här räddningsarbetet kommer att ta lång tid ännu innan ni får en uppfattning om det?
Ja, det tar nog både i natt och imorgon.
Har ni något, är det någonting som ni vill ha ut i radion nu?
Ja, att folk inte är nyfikna och kommer hit, för det hindrar oss mycket i vårt arbete.
Försäkringsmässigt, vilka möjligheter människor kan få att...
Ja, vi har det här... Det har...
För tillfället så är vad du vet så skulle det vara 22 som har räddats och en död, och hur många som ligger kvar där det vet ni inte.
Nej, jag vet inte.
Ja, tack. Det är alltså fortfarande väldigt förvirrat där ute. När jag åkte för en 7-8 minuter sedan därifrån så gick fortfarande folk omkring och bad om hjälp, bad om upplysningar och letade efter anhöriga. Det är mörkt ju eftersom elströmmen är bruten dit ut. Det är mycket, mycket svåra förhållanden för räddningsarbetarna. Det är inte bara mörkret utan också leran och vattnet i den här stora kratern som alltså är cirka 300 meter i diameter. Ungefär 70 stycken brandmän och nu också 150 man från KA4 har satts in i räddningsarbetet. Man har upprättat två stycken räddningsbaser. Den ena åt Lillhagenhållet. Och den andra på Tuvevägen. Det är lite svårt att få uppgifter från båda de här ställena. De senaste uppgifterna som jag fick innan jag åkte därifrån var att man har kunnat gräva fram 22 människor skadade men ändå vid livet. Och två eller tre stycken döda hittills. Man för de här människorna alltså till Sahlgrenska där det råder katastrofberedskap. Ambulansen gick även när jag åkte därifrån fortfarande i skytteltrafik där ute. Vi ska nu sluta den här extra sändningen härifrån Radio Göteborg om raskatastrofen i Tuve. Vi återkommer under kvällen givetvis om vi får in viktiga meddelanden. Radio Göteborg tackar alltså för sig och slutar. Vi lämnar över till program 3 till ungdomsredaktionen i Stockholm.
Det ropas här från kontrollrummet att just nu så hörde vår reporter Per Dysing av sig i telefon. Finns du med oss Per?
Jag finns med här. Jag är kvar på brandstationen här. Och jag har nyligen pratat med driftschefen på Energiverken, Karl-Erik Hedhag. Och han vill bland annat ha ut ett meddelande. Det gäller elförsörjningen till området. Det är så att under raset så slets sju stycken 10 000 volts kablar av. Och de försörjde 21 transformatorstationer med ström. Nu har man lagat 10 stycken av de här transformatorstationer eller man har fått fram ström till dem igen. Men nu sätter arbetet igång med att föra upp provisoriska transformatorstationer. Och nu vill Energiverken att alla som inte har ström för tillfället stänger av sin elvärme så att inte...